Tack Jesus för den här stunden som vi får ha tillsammans med varandra, men framförallt med dig. Du som är den levande Gudens son. Tack Jesus att du med din ande just nu är mitt ibland oss. Jesus, jag ber att vi skulle få se lite mer av vem du är idag, Herre. Låt våra ögon, våra blickar vara fästa på dig, Jesus, idag. Och Gud, var med i allt som händer i den här gudstjänsten, i det som delas, det som jag kommer tala, men också det som kommer röra runt i våra, var och ens hjärta och tankar, Herre. Helige Ande, kom och rör oss. Amen. Jag tänker att jag gör så här idag, att vi går rakt på bibeltext och så får vi se vart det slutar. Ibland är det så när man i en predikan, man kanske startar i en ände med någonting och sen så landar vi någon helt annanstans. Vi får se vart det tar vägen. Men vi ska till Matteus evangeliet kapitel 25. Så har ni biblar med er så kan ni slå upp det, annars så kommer det här på väggen. 25 och sen från den första versen. Det står som rubrik i min bibel här, liknelsen om de 10 brudtärnorna. Och då står det så här. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och full i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här. Kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka. Ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade. Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade. Herre, herre, öppna för oss. Men han svarade. Sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Vad är det som händer i den här texten? Jag kan ju erkänna från början liksom att den här, jag fick en liten sån här liten vånda inför den här söndagen. Och det är så här, ibland är det så, men ibland man har ju sina favoritbibelord. Så är det. Ni har säkert det också. Och ibland så kommer texter över den och så är det. Så var det idag och jag tänkte så här, var någonstans när jag läste den här texten, var någonstans gömmer sig nåden, vad gömmer sig i den här gränslösa kärleken som jag tycker så mycket om och som vi liksom sjunger om och som vi pratar om. Vad gömmer sig den när jag läser den här texten? För Gud, han är ju nådefull, han är god. Men när vi läser den här texten så verkar dörren vara stängd för vissa. De här oförståndiga flickorna eller tärnorna. Och även de här, de kloka flickorna, de hade ju inte heller de var särskilt nådefulla, om man säger så. Särskilt schyssta, om man utifrån ett mänskligt sätt att tänka i alla fall. De kunde liksom inte dela med sig av sin olja till de här andra som inte hade tagit med den. Den här texten, den kommer i ett sammanhang där Jesus på lite olika sätt talar i liknelser. Han talar om tidens slut, om tidstecken, tecken som man kunde läsa av i hur världen såg ut. Hur skulle det vara den dagen när Jesus skulle komma tillbaka? Då han skulle komma och hämta de sina, då Jesus skulle komma och ställa den här världen, skapelsen, till rätta. Jesus, han, vi vet ju julens budskap, hoppas jag, alltså Jesus föddes till den här jorden. Gud blev människa, kom till jorden. Han på olika sätt så gestaltade, manifesterade han Guds rike. Han gjorde massvis av goda saker. Han helade de sjuka, de som var utanför, de som inte passade in, som inte hade ett sammanhang. De fick ett sammanhang. De fick en tillhörighet. Och vi sjunger ju i en av, nu har vi inte sjungit den idag, men i en av sångerna vi sjunger det här: vilken otrolig nåd. Och där är det ju en rad som lyder så här: vem gör en utstött till son och dotter? Så det är ju vad Jesus gör. Den där som inte får vara med, den får vara med. Och påskens budskap, vi närmar oss påsken. Där Jesus, oskyldig, felfri, för vår skull, för världens skull, för din och min skull, lider, dör på ett kors, men på tredje dagen också uppstår. Han blev levande igen. Och en tid efter sin uppståndelse så beskrivs det, när Jesus, jag tror Rickard Svensson sa det förra veckan, att när han håller liksom en sista träff med sina lärjungar, så beskrivs det om hur han, Jesus helt plötsligt så här rycks upp, stiger upp, liksom lyfts upp i luften, i himlen, och dras med ett moln och försvinner bort. Och så står det så här i Apostlagärningarna 1:10-11, att medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Jesus, han skulle komma tillbaka. Han ska komma tillbaka, och det är som ett av liksom de grundläggande liksom budskapen också i den kristna tron. Vi väntar Jesu ankomst igen. Och då har vi den här liknelsen då, de här unga flickorna, jungfruarna eller brudtärnorna, som de också kan beskrivas som. Några av dem var oförståndiga, några av dem var kloka. Det här att komma för sent, att inte vara förberedd. Jag hörde någon som sa att komma för sent, ja men det finns inte, eller du började för sent. Alltså du började inte i tid. Det är det som är att komma för sent. Att inte vara förberedd. Och den här stressen som man kan komma med det. Men att vara beredd, redo när Jesus kommer. Att inte missa den här festen. Det finns ett allvar. Vi sjöng det liksom, ty så älskar Gud vår värld, att han gav sin enda son för att, vad är det, den som tror inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi kommer alla att ställas till svars för våra liv. Gud, han kommer en gång för alla att göra upp med ondskan, han kommer göra upp med orättvisan. Och det här är ju hoppfullt. Det är ju någonting som jag tror att vi ska längta efter. Att skapelsen kommer inte vara liksom förstörd av massa miljöförstöring. Skapelsen kommer återställas, jorden kommer förnyas, våra kroppar kommer förnyas. Och Gud som kommer göra upp det med ondskan, som vi kommer få ställa oss i svars. Men i det så har vi också som kristna, som tror på Jesus, vi har också Jesus. Vi har en i himlen som kommer att värdja, eller som värdjar för oss. Jesus som var Gud, men han var också människa. Han vet precis hur det är att vara människa. Han känner oss bättre än någon annan. Och han står där liksom vid Gud, och så säger han liksom så där att, ja, men jag har sett var inte så hårt kanske, säger till Gud. Alltså jag, nu får jag fantisera, ni får ta det. Var inte så hård mot han. Liksom. Alltså han har ju varit med om det här, så ser du inte hela bilden. Eller så, Gud förstår ju allting, men liksom vi har en som ändå vill oss gott och som talar liksom för vår sak. Vi har Jesus. Och det är Guds sak att döma, och han kommer att döma, men han kommer att döma rättvist. Och jag tror att han kommer döma nådefullt, kärleksfullt. Jag tänker tre stycken saker som jag, eller tre områden som när jag läste den här texten och lite i de här sammanhangen som den här texten kom i. Det är förvaltarskap, vaksamhet och väntan. Förvaltarskap, den första saken. Jesus han ger flera liknelser om sin återkomst. Och efter den här, direkt efter den här om de här tärnorna, de här flickorna, så kommer liknelsen om talenterna. Som olika tjänare fick en viss summa pengar att förvalta. Och efter en tid så kom den tjänarnas herre liksom tillbaka och ville ha räkenskap och se men vad hänt med de här pengarna som ni fick. Och de goda tjänarna, de förvaltade det de hade fått väl, det hade liksom blivit mer av det som de har fått. Men den dåliga tjänaren, han tog bara det han hade fått och så grävde han ner det och så lät han det vara. Och jag tänker också på den här sången, vissa kanske har hört den, det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Att inte sätta det här ljuset under skäppan, att vi inte döljer det här ljuset, gömma ljuset och kväva ljuset, utan att låta ljuset brinna, sprida sig, lysa klart. Vi förvaltar inte det som vi har fått av Gud genom att gräva ner det eller dölja det från att lysa. Och nu pratar jag inte om ett vanligt ljus, utan jag tänker ju också det här, det vi har fått av Gud. När vi talar om tron på honom, livet med honom, det man kan tala om, ja men det eviga livet, frälsningen, så är inte det någonting som vi håller för oss själva. Vår tro den är aktiv, och vi väntar oss brudgummen som är Jesus, att han en dag kommer tillbaka och hämtar sin brud, sin församling. Och det är den förväntan som vi får leva. Och där vill vi att så många människor kommer med. Gud vill att alla liksom ska komma med. Alla inbjudna. Och tänk om, när vi ser på var och ens liv, liksom, tänk om det skulle vara så liksom, att om det är många människor som genom ditt sätt att vara, genom ditt sätt att leva, får möta Gud, får lära känna honom. Och Rickard Svensson var inne på det i förra veckan. Han talade om att den kristna tron, att det inte handlar om att vi bara ska vänta på en dag liksom, när Jesus kommer tillbaka, utan att vi ska vara, låta himlen få komma till jorden. Vi ska vara med och dra ner himlen mitt ibland oss. Det andra ordet var vaksamhet. Jesus han sa i den här texten vi läste, håll er därför vakna. Att hålla oss vakna, att vi är förberedda. Att vi vet vad det primära i våra liv ska vara. Vad det är vi ska ha för ögonen. Att när stunden kommer, att Jesus kommer tillbaka, att vi är beredda, att vi fokuserar på Jesus istället för att börja springa som yra höns eller i stress, försöka rädda någonting, fixa någon situation, att försöka få det att se lite mer städat ut än vad det kanske är. Men också ett ansvar som att vi försöker i våra liv leva så gott vi kan. Vi gör vad vi kan för att vara förberedda. Men liksom, fokus är Jesus, ingen annan. Och vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Det är som en sån där en fakta, tror jag. Eller så den som kommer och säger det datumet. Ja, vi får väl se. Det är flera som har gissat, men det har aldrig inträffat. Vi vet inte när Jesus kommer, men han kommer tillbaka. Och därför så får vi leva liksom med fokuset på Jesus och i den relationen hela tiden. Paulus han säger så här i andra Timoteus brevet 4 och från vers 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Att fullborda sitt lopp. Att bevara tron genom allt. Och vi får leva i den där förväntan, i den där vaksamheten, i den spänningen. Och inte på ett sånt där sätt att ja, men det där kommer säkert, många har gissat att Jesus kommer tillbaka. Det kommer säkert ta 1000 år till eller 100 år till. Eller det där kan jag vänta med. Jesus, ja men det låter intressant. Men jag kan ta det. Jag tar det sista stunden innan jag ger upp andan. Då kan Jesus, då är det en liten bra biljett till himlen. Alltså var det den typen av liv eller var det den typen av sätt som Jesus kallade sina efterföljare att leva? Nej, alltså att lev som ni vill, gör som ni vill. Men skulle det hända någonting, då drar ni fram det här kortet och så läser ni de här orden och så är det fixat. Nej, det var inte riktigt så. Gud, jag tror det är väldigt farligt att leva med Gud som en reservplan. Något kanske eller eventuellt. Jesus, han talade tydligt om att han är vägen, han är sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom Jesus. Gud, han är verklig, han är på riktigt. Det är det här som jag har gett mitt liv för. Jag tror att det är många av er också. Det är det här, det är allt eller inget. Det är det här kortet vi spelar på. Det finns inget annat. Och vi har inga garantier egentligen för någonting. Om vi tänker i tiden, vad som kommer hända, vad kommer hända imorgon? Vad kommer hända om en vecka, ett år? Det vi har är ju egentligen nu. Just nu. Just nu vill jag leva. Sjung väl Thomas Ledin. Hur fick jag in honom här? Men han... Nej, men han är säkert en fin artist. Men han sjunger det. Och jag menar, just nu så vill jag leva. Just nu vill jag göra som det bästa av mitt liv. Just nu vill jag göra det bästa av den gåva som jag har fått från Gud. Och vi kan tänka på Jesu ankomst. Vi kan tänka på det som liksom något sånt här. Ja, han kommer komma en gång liksom, och han kommer komma i mål. Och det kommer vara säkert jättespektakulärt. Men faktum är att vi redan här och nu kan kliva in i den relationen. Vi kan leva i evigheten. Vi kan leva i Guds rike i den dimensionen. Just nu. Det är inget som vi enbart behöver vänta på i framtiden. Även om det en dag ska komma i all sin fullhet. Idag så kan vi få smaka på himlen. Idag kan vi få ta del av det som Gud har förberett. Just nu så vill jag praktisera det som Gud har kallat mig till. Jag skjuter inte på framtiden. Just nu lever jag med Jesus för ögonen. Just nu vill jag leva i den relationen. Och lärjungarna, de trodde att de skulle vara med när Jesus kom tillbaka. De trodde inte att det skulle vara så här. Det är om 2000 år. Nej, de trodde ju att de skulle vara med liksom. Och det, så har det varit med flera generationer av kristna. Jag vet inte om alla generationer kristna har tänkt så. Det har säkert varit kanske lite så här sovperioder, men bland annat pingströrelsen, pingstväckelsen var ju ganska ivriga med att ja, men Jesus han kommer snart. Och så kanske man också skrämmer igång folk också. Men Jesus han kommer och vi får leva i den här ändå förväntan att det skulle kunna vara nu. Det skulle kunna vara imorgon. Det skulle kunna vara om 100 år. Men ja, att vi ändå lever i som att det skulle vara nu. Jag tror att det finns något värdefullt att leva i den förväntan, i den vaksamheten. För då tar vi vara på varje dag, varje tillfälle. Och det här livet som Jesus bjuder in oss till att leva, det är ett rikt liv. Inte nödvändigtvis ett ekonomiskt rikt liv. Men det är livskvalitet. Det ger andra perspektiv och prioriteringar. Och idag så lever jag med den förväntan att Guds rike ska manifesteras i vår gemenskap, i mitt liv men också i era liv. Jag förväntar mig att när vi ber för någon som är sjuk så ska den människan bli helad. Johannes evangeliet säger att men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Alla människor tog inte emot Jesus. Alla som såg hans under, hörde hans undervisning, såg hur fantastisk egentligen Jesus var. Han bara liksom visade liksom. Men ändå så tog de inte emot honom. Och det kan tyckas vara obegripligt, men man kan vara så upptagen med sitt eget, att ens hjärta är stängt. Att det är förstockat, ett annat ord för stängt. Att poletten inte faller ner. Och man kan ha fullt upp med att bete sig på rätt sätt. Hitta liksom det rätta sättet att vara. Man kanske till och med går i kyrkan. Och man mer, ja, men okej, okay, man har det blommeskjorta man ska ha. Ja, men då ta på med det. Och så går man i det. Eller man ska ha keps eller vad det nu är. Och man är fullt upptagen med det. Men att man missar relationen med Jesus. Man missar att sitta vid hans fötter. Och det var det som jag tror också hände med de här oförståndiga flickorna eller tärnorna. De saknade olja till sina facklor. De som fick ett nej. Sannoliken, jag känner er inte. Eller som det också, som då den här brudgummen eller Jesus säger då. Eller som det också skulle kunna översättas eller förstås. Jag känner er inte, eller jag har ingen personlig relation med er. Att ha en personlig relation med Jesus är inget som vi kan överlåta till någon annan. Vi kan inte be liksom att någon kompis, någon förälder eller någon annan, en kyrka, står för den. Det är mellan dig och Gud. Och den inbjudan, den möjligheten finns för var och en av oss. Var någonstans har vi hjärtat? Just nu så får vi ge våra hjärtan till Jesus. Just nu så får vi hålla oss nära honom. Just nu. Men så är det också en väntan. Det här att vara uthållig. Trogen, att vila. Att vänta på Jesus. Även om trons låga kanske har börjat slockna. Vänta även om du just nu befinner dig i ett mörker. Väntan kan ju vara riktigt jobbig. Ja, vi har i vår egen familj här nu. Vår son Ivar fyller år idag. Och han gjorde som en sån här nedräknings. Vi hade en sån lista. Sådär, antal dagar. Så börjar man kryssa. Såhär, snart är min födelsedag. Ja, och nu är den här. Alltså, det blev det ju en väntan. Den var jobbig. Och såhär, men man kunde se, man kunde räkna ner. Man visste att nu är det. Ett annat exempel är som lilla Ines som väntar på sitt nya småsyskon. Och visst, man kan se tecknen, men hon kan inte veta den exakta stunden eller dagen. Men hon får vänta. Och när det gäller Jesu ankomst så finns det också tecken som pekar på hans ankomst. Men vi vet ändå inte säkert. Vi vet inte den exakta tiden eller stunden. Men hör du budet att brudgummen kommer, att han är här? Även om omständigheterna kanske säger något annat. Vänta. Men tänk om min olja kanske inte räcker. Vänta. Gå inte iväg och försök köpa någonting nu. Liksom, i det läget. Vänta. Förbli i Jesus. Håll dig nära honom. Och det handlar inte. Att vara nära Jesus handlar inte om att vi krampaktigt så här. Håller oss fast. Och att jag tänker och tror så här. Utan det handlar snarare om en förtröstan. En vila. Att vara hos Jesus. Och han lämnar oss inte. Även om vi kan lämna Gud. Och det finns saker som kan få oss att tappa modet. Att det kan få oss att ta liksom andra vägar. Det finns saker som kan få oss att distraheras. Och i det så tänker jag också, vill jag också tänka den här tanken kring de här oförståndiga kvinnorna. Att vad hade hänt om de inte hade gått på den där, gått till affären och köpt, försökt fylla på med olja där, utan stannat kvar och väntat på brudgummen ändå? Hade inte han kanske haft möjligheten att fylla på? Vi bär alla på saker som vill distrahera. Som vill ta vårt fokus bort från Jesus. Som vill få oss att missa målet. Som vill få oss att ta konstiga beslut. Men vi får skaka av oss det där. Vi får lämna allt som tynger. Det som du själv har orsakat, men också det där som någon annan kanske har orsakat dig. Jesus, han vill ta hand om allt det där och lyfta av det. Han vill göra det nu. Han vill fylla dig med sitt liv, med sin ande. Han vill ge dig sin frid. Han vill ge dig sin förlåtelse. Det är bara Jesus som kan ge den där tillfredsställelsen i tomrum. Det där tomrummet som du har inom dig. Det kan bara Jesus fylla. Och det är det här vi får göra under hela fasteperioden. Vi får liksom rikta våra liv mot Jesus. Vi får bekänna våra synder, våra svagheter. Vi får komma med det till Jesus. Och så får vi ta emot förlåtelsen från honom. Och så får vi också förlåta varandra. Det är som i den här relationen med Gud som du och jag skapades till. Så förvaltarskap, vaksamhet och väntan. Om du finns här idag som kanske inte har tagit det här beslutet att lära känna Jesus. Du kanske har talat om honom eller du kanske längtar efter det. Idag kan du få ta det där steget. Du kan få öppna ditt hjärta. För det handlar om en personlig relation med Gud. En gemenskap med Jesus. Det handlar inte om, och jag är inte intresserad, jag tror inte någon här egentligen är intresserad av att ja, jag är en Viskadalskyrkans vän eller pingstvän eller missionsvän eller att jag går i Svenska kyrkan eller att jag är en kristen eller en frälst eller en. Det handlar inte om att vi ska tillhöra en viss kyrka eller klubb. De sakerna kan vara viktiga på ett sätt. Men det är inte etiketterna, liksom, om vi har de förutsatta meningarna. Ibland kan det, tror jag, störa vad det egentligen handlar om. Det handlar om Jesus. Det handlar bara om Jesus. Att vi ska lära känna honom. Att vi ska vara ett Guds barn. Sen så tror jag att en kyrka, en troende, en gemenskap med andra troende är nödvändig för att vi en tro ska kunna uppehållas. Att vi ska liksom, vi behöver varandra. Men det landar och det börjar i din egen relation med Jesus. Att tron, att viljan som har fått fäste i ditt hjärta, ditt inre, i din varelse. Att du på riktigt, med ett ärligt hjärta, som säger jag vill tro på dig Jesus, jag vill lära känna dig. Jag vill börja följa i dina fotspår. Jag tänker bara, jag ger den här möjligheten nu. Man kan be i sin egen kammare, i sin egen ensamhet. Men vi böjer våra huvuden i respekt för varandra. Så, och jag ska inte ta fram någon eller exponera någon, utan detta är mellan dig och mellan Gud. Men om du finns här idag som vill ta steget att börja tro på Jesus, så ber jag dig att bara räcka upp din hand. Vi ber tillsammans. Jesus, du känner våra hjärtan. Du vet vad som finns där inne. Du ser där om vi känner en längtan att lära känna dig eller inte. Jesus, vi kommer till dig just nu med vårat nu. Vi vet att du är här mitt ibland oss. Du är här och du berör oss just nu med din ande. Gud, vi ber att du leder oss in i en vila hos dig. Till en personlig relation med dig. En trygghet, en förvissning om att du, Jesus, är med oss. Hjälp oss att leva nära dig. Och ta bort det där som distraherar. Det där som vill få oss att tappa blicken. Tappa modet. Så att vi inte missar dig. Mitt i allt. Att vi inte missar din ankomst. Eller att du just nu är här, Herre. Och det är livet som du inbjuder oss att leva. Tack Jesus för att du är med oss. Amen.